turn.
Yeah, that's it.
Oh, oj, oj, oj.
Håll upp händerna här. Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god.
Hur kan du få slå den där på kanten av Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa MMA-sur, det bästa MMA-suret man kan hitta överallt.
Under The Great Conjunction, så det är MMA-poddens år.
Exakt, det är verkligen det det är. Det har varit en väldigt speciell tid, vi lever i en speciell era får vi säga. Det har varit ett skifte i vår verklighet. Men MMA har blomstrat bättre än någonsin. Och ja, nu sitter vi här för att avhandla UFCs sista gala för året, UFC Fight Night Thompson vs Neal. I vanlig ordning, Paul Elvaje,
Sab Saba.
Vi är här nu och vi börjar med att tacka alla våra Patreons som är inne och stöttar podden. Yes. Tack så jättemycket för att ni är där. Lyssnafrågorna från och med nu är exklusiva på Patreon. Och ni som har Patreon, ni har haft möjligheten att ställa frågor här under veckan till oss. Vi kommer att gå igenom dem när vi närmar oss slutet av avsnittet. Vill även skicka ut ett stort tack till Roger, en kär lyssnare till den här podden, som går igenom en liten tuff tid just nu, men har skickat ett härligt paket med Paracord bracelets till alla oss här på MMA-podden och även till kommentatorerna som kör MMA-kommentering.
Tack
på
snälla Patreon. Roger.
Tack Roger, jag hoppas att allting löser sig och jag vill önska dig en fantastiskt god jul och hoppas att du får njuta nu av den här sista tiden på året. Så stort tack till Roger.
Tack, 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 tack.
Vi rullar igång direkt. Vi fick prelims tack vare att Pani Kjansad mötte C.R. Eubanks. Så jag tycker att vi börjar med att diskutera hennes match först. Hon har velat ha den här matchen ett tag. Senast jag kommenterade med Pani så sa hon själv att det var just Eubanks som ville möta. Däremellan fick Eubanks en annan matchning som hon gick på Fight Island. Men nu fick Pani den matchen hon ville. Pani var rankad 14, Eubanks 13. Det gick tiden ut, men domslutet det gick till Pani. Vad tyckte du om matchen?
Alltså det var ju en, alltså vad säger man, nära. Jag var ju så osäker. Jag bara sa okej, vem vann? Vilken rond? Okej, Eubanks vann första ronden. Dominant liksom. Och andra var ju så här, jo men Pani hade det fördel. Tredje vann Pani. Mm. Så det, jag förstår domslutet. Men det var ändå en match som liksom, vad säger man? Alltså hon fick ju verkligen ändra på matchbilden efter första ronden. Och visa att så här, hon vill vinna. Och det gjorde hon ju också. Och men hur säger vi? Hon fick visa upp sina händer, vilket vi hade surrat om. Mm. Eubanks såg gasad ut i sista ronden. Där. Väldigt, väldigt trött. Och jag tror att hon slösade väldigt mycket energi på nedtagningarna i första ronden. Men kul att se att Pani kan ändra, liksom, hur säger vi? Gameplan, eller inte gameplan direkt, men alltså att matchbilden ändras till att hon höll det stående och började dominera i clinchen hela tiden. I varenda liksom, kontakt hon fick med varandra så dominerade Pani och sen fick hon ju utrymme för sina händer. Men hon blev också träffad av kanoner och det var ju liksom jobbigt att säga nej. Mm. Hon kanske går in i något hårt nu så här. Men domslutet gick hennes väg. Jag tror hon kommer lära sig mycket av den här matchen och bara kul att se henne igen liksom, framöver.
Ja men definitivt, så det vi vet om Eubanks är också att det är en tjej som har problem ibland med att nå vikten. Hon får klippa en hel del vikt och det konstiga är egentligen att det ser inte ut som att hon borde ha det problemet, om du förstår vad jag menar. Det finns att ta av där, men det var väldigt tydligt som du säger att hon började gasa. Yes. Och jag undrar, jag har inte pratat med Pani själv, men det känns som att det kan också vara en taktik att låta henne bränna, för Pani har kondition. Mm, det har aldrig varit liksom hennes problem att så här, hon har inte till den tredje ronden, utan Pani, hon kan gå tiden ut om det är så. Hon har inget problem på den biten. Och det var kul som du säger, när hon väl fick möjligheten att börja släppa händer.
Exakt.
Man ser att det här jobbet med Sedorov har också börjat löna sig. Det börjar se riktigt, riktigt skarpt ut.
Verkligen, och långa serier liksom. Mm. Medan Eubanks hade ätter. Ja. Det var liksom hårda vänsterkrokar över hans högra, men Pani var ändå med på dem. Kanske lite onödigt att ta de där onödiga träffarna. Just att det var, första ronden var så pass dominant att man vet ju inte med UFC-domarna heller vad de väljer att se.
Nej, verkligen inte.
Men hon fick vinsten. Grattis till Pani, avslutar året med en vinst. Och kliver väl upp i rankingen nu också. Så 2021 blir, har vi en CV. Förhoppningsvis en svensk som kan börja klättra upp.
Ja, men precis. För Nu var ju bara, rankingskillnaden var ju då en. Det diffade en, det här var nummer 14 i Panim och 13 i Eubanks. Vi ska ta en titt på rankingen som ser ut som sådan. De här två kommer ju bara nog ganska enkelt rotera plats. Jag tror inte att det kommer hända så jättemycket mer där. Panni tar 13, så Ciara kommer förmodligen ta 14 då. Så vidare hon inte byter med till och med Julia Avila. Men det är väldigt svårt att se. Då har vi nummer 12, Macy Chiasson, Lina Länsberg, Marianne Renault på 10. Sen är det Sara McMahon, Jana Kunitskaya, Juliana Peña, Kathleen Vieira. Och sen är det Irene Aldana på femte plats. Raquel Pennington, Aspen Ladd, Holly Holm, Jermaine Durandami. Och sen är det The Champ, The Goat, Amanda Lioness Nunes.
Intressant att Lina och Panny ligger så pass nära varandra i rankingen nu.
Ja.
Tror du? Tror du?
Alltså det finns ju, det har ju alltid funnits något mellan dem där. Och
det är väl något som inte är riktigt det känns som att, utrett än.
Nej, men det känns som att det kommer mer från Panny än från Lina.
Ja.
Det tycker jag i alla fall, om man ser hur de har pratat utåt liksom. Det är intressant för de är ju på en sätt kollegor här in-house. Men det finns något, ja. Vi får se, alltså, vi får se om de två väljer att göra det upp. Jag vet ju att Panny har ju ganska, eller några gånger i alla fall varit tydlig med att
jag menar nu när hon ligger så pass nära. Hon är ju två placeringar högre upp i rankingen. Så vi får se här.
Ja, för det känns däremot som att Panny och Macy Chiasson verkar ju vara liksom, de har ju en fin relation, får man ändå känsla efter tuffhuset. Så jag tror inte att Panny kommer kalla ut Macy, utan då tror jag hellre hon går mot Länsberg. Eller om hon går högre upp, om hon siktar på Renault kanske, eller McMahon eller Kunitskaya eller något sånt. Det hade varit kul att se henne mot Kunitskaya, för jag tänker det här är två personer som kommer stå upp. Där hade det varit väldigt kul att se hur hon mäter sig mot Kunitskaya, som då ändå är rankad 8. Det blir ett rejält kliv upp. Jag tror att det hade nog varit rent strategiskt sett bättre att försöka sikta lite högre upp. Försöka kalla ut någon där.
Definitivt.
Och se om man kan få det.
Men du får ju luska lite här om hennes agenda. vad hon har för plan liksom.
Och Lina är gravid, får vi inte glömma heller.
Exakt.
Hon föder snart barn. Så frågan är lite också hur snart Panny vill fightas. För det kanske inte är idag man kallar ut en person som är gravid, utan då tror jag nog det är bättre att kalla ut en annan och få en matchning kanske februari.
Faktiskt, mars. Det där glömde jag bort. Så det var nog rätt. Men då kanske vi får se henne möta en topp 10 i alla fall.
Ja.
Det skulle inte vara helt omöjligt.
Jag säger Jana Kunitskaya, för att jag förväntar mig en stående fight där. Och det hade varit väldigt intressant att se de två slagväxla.
Yes. Dana, listen Dana.
Vi vet ju att Dana lyssnar på den här. Han har sån här iPhone-tolkning, så det blir så här robotröst. They want to see her versus Jana Kunitskaya. Vi rullar vidare. Vi ska se. Alltså det var, jag kan tycka så här på underkortet, av de matcherna vi fick se, kanske inte direkt var någonting som var så här, oh! Wow.
Jag tyckte att Midget Boy, Darren Wynn, gjorde ändå, alltså han är ju så liten.
Ja, men det är helt galet.
Och det var där jag började kolla, jag kom in typ i rond 2 och bara, men herregud vad liten han är liksom. Så bra jobbat ändå, att en sån liten man kan, alltså bred men liten. Och hade ju, är inte det, DC's typ wrestling buddy liksom, wrestling coach, och fått bättre händer och liksom takedownsen sitter ju där när han vill i princip. Han skulle i princip kunna gå ner i viktklass också.
Han skulle ju nog kunna gå ner 2. Återigen lite det jag var inne på Eubanks. När jag säger att de kan gå ner, så menar jag då att det finns fett på kroppen att ta av. Det fanns på Eubanks. Det finns på Darren Wynn. Det är väldigt tydligt på honom med att han skulle kunna klippa om han vill. Men jag tror att det är, vissa älskar mat och de vill inte riktigt göra den ansträngningen. Men jag tror nog för hans egen skull, alltså det, han kommer inte slå sig in i topp 10. En titelchans, det kommer aldrig, alltså, tänk dig honom mot Israel Adesanya.
Nej.
Alltså om vi bara liksom tänker, nej.
Det går inte.
Men skulle han börja hyvla vikt, då är det en snubbe som har varit väldigt liten i mellanvikt och ändå besitter power, har fått känna på de träffarna. Det blir en annan femma. Jag tror att Deron Winter skulle kunna bli väldigt farlig om han faktiskt valde att kliva ner lite.
Definitivt, och erfarenheten han har av att mött stora bjässar hela tiden gör ju ändå att han kommer vara livsfarlig i de lägre viktklasserna.
Ja. Jag vill däremot lyfta en match som vi tyvärr inte fick se, vilket var väldigt synd, för det var två matcher då som de hade på Fight Pass som var det så kallade early prelims. Och den jag kommer lyfta här är match nummer 2. Det var Jimmy Flick mot Cody Durden. wow, måste jag säga. Jag skrev till och med wow på vinsten på Jimmy Flick. För er som inte har sett den, så om ni vill se den innan jag börjar prata om den, pausa. Nu är det klart, spoilers coming up. Cody Durden dominerade ju honom totalt i första instansen av matchen. Sen skickar Jimmy Flick en spark. Cody Durden fångar den. Och då får Jimmy Flick för sig att nej, men jag hoppar triangel, sätter den och submittar honom.
Ja, highlight.
Verkligen.
Jag har sett den här, den här förut också. Just det där med en spark och så. Måste du vara snabb där när de har greppat sparken? För det är en arm ju inne, så du har ju i princip en triangellåsning. Men sen är det också få låsningen och landa och göra den tight. Och han fick ju till allt. Så det här är en highlight han kommer kunna ha och visa sina barnbarn en vacker dag. Och kolla här vad jag gjorde. Nej, jag fick äta massa stryk innan också.
Och där är coolt när vi snackar om att ändra matchbilden. Här ändrades matchbilden på en mikrosekund.
Ja.
Rapp, sa
men det är ju
bara
det som är, vad säger vi? Det här MMA. Fina med MMA, exakt. Att så här, allt kan hända. Det är ett misstag leder till liksom nästa fas i matchen. Och som vi ser här, och jag undrar, vad heter motståndaren?
Cody Durden. Exakt. Jag tänker alltid på Tyler Durden. Det blir Tyler fight club Durden för mig. Cody,
nej, men han måste ju tycka det är väldigt, väldigt jobbigt att så här, alltså fan, du vet, den där. Jag blockade till och med sparken och ändå så fick han det här. Men det är så han lär sig också, inte slappna av i matchen, utan vara med hela tiden.
Definitionen av, precis som du nämnde det här, små, små marginaler.
Yes.
Nej, jag och Mange satt och tittade på den matchen, för det var ju strax innan vi skulle börja kommentera, och vår reaktion var så här: oh, Flick åker på stryk, jävlar vad dominerad han blir. Som bara, va? Vi satt verkligen bara, nej, varför kommenterar vi inte den här matchen? Shit, vad grymt, det finns så mycket att säga här. Och sen när vi väl började kommentera, då blev det bara decision-matcher. Det är lite tråkiga, det blev ju det att många av de här matcherna, det hände exakt samma sak i 15 minuter.
Ja.
Det var ingen som tog taktpinnen, det gick lite så... Ja, som sagt, det finns kanske inte jättemycket att kommentera och prata om då. Men däremot, Anthony Pettis tycker jag att vi ska lyfta mot Alex Morono.
Ja.
För där tyckte jag Pettis också... Nu kommer inte jag riktigt ihåg, jag är fortfarande lite trött efter den här helgen som var. Halkade han, och det var det som gjorde att Morono tog ryggen på honom. Yes, det som hände
i första ronden.
Eller hur?
Och där kom han inte loss han.
Nej.
Men han överlevde. Han höll det väldigt coolt liksom, och gjorde inga misstag, och vilket gjorde att han överlevde första ronden. Man såg att han har liksom, Pettis har ju en erfarenhet av att hamna i de här lägena i princip varje match liksom, och han visste väl att så okej, klarar jag mig i första ronden här, så kommer ju Morono vara tröttare i armarna, och det såg man ju att liksom i det stående gamet så hade han ju i princip ingen chans. Han såg ut som en zombie och väldigt mekanisk i sin striking, och det var ju perfekt för Pettis som började leka. Men det såg ut som att det var väldigt halt på canvasen under den här UFC-galan.
För det var inte bara han. Det var fler som ramlade.
Precis, så fort de körde liksom höga sparkar så trillade de omkull. Så det kan ju ha något med logotyperna, eller att den liksom, vad säger vi, slipningen på själva canvasen var för mjuk typ.
För det jag har hört också har varit, jag minns inte vilken gala det var, men de går in och sprayar då den här, de spritar väl buren på den vänster efter varje match, och själva canvasen går in och gör lite rent då. Och det är flera fighter som har lyft att det blir halt, men den här gången var det ju bara galet halt.
För det var ju flera gånger han ramlade, varenda high kick i princip.
Och Thompson tror jag ramlade både 2-3 gånger under sin match med, om jag inte minns helt fel. Så när någonting var lite off. Jag kan förstå det på canvasen de har i Cage Warriors. För det är en plastig yta. Men den här ytan, de sprutar ju vatten. Det är för att canvasen suger upp.
Och nu ska det bli att du får mer fäste liksom. Därför ni ser alla fighters hela vatten i sina hörner. Det är för att blöta fötterna så att du får bättre fäste på canvasen med fötterna, så du inte halkar runt liksom. Men tillbaka till matchen. Jag tyckte Morono ändå var game liksom. Han la ju press hela tiden. Fram. Som jag sa, lite zombie mode liksom. Men Pettis började hitta sitt flow, sin rytm liksom. Och då blev det ju i princip, sista ronden var ju en show. Och jag tycker Morono hade väldigt stor tur där. Sista som hände, när han blir träffad av snurrsparken, och han liksom wobblar till och blir träffad sen med några slag, men, och så går tiden liksom. Men bra jobbat av honom, då går tiden ut mot Pettis. Det kommer ju göra han bättre i framtiden. Jag tycker att han såg väldigt farlig ut på backen. Han måste jobba på sitt stående, men som grappler tycker jag Morono såg bra ut, riktigt bass liksom. Men det är Pettis du möter. Kul att se Pettis back. Jag tyckte redan när han kom in och tog av sig tröjan, jag bara, men han är i shape den här gången. Han har inte lika mycket belly fat som han kan ha när han blir lite loj liksom.
Och just när han faktiskt är välter också. Vi får inte glömma att exakt. Han är lättviktare egentligen då, då.
Så nej, jag tycker det är kul. Pettis är ändå en karaktär och ja. Liksom, han bjuder alltid på show. Han har ju alltid strikingen och han har bra grappling. Och det såg vi här att liksom, på topp så har han ett bra toppgame. Och han har ju liksom submittat folk, får vi inte heller glömma. Men det är kul. Och kul att han sa att han eventuellt vill ner till sin
viktklass. Exakt, det är det jag skulle lyfta. Vad tyckte du om den tanken?
Jag tror inte han kommer bli champ där. Men alltså, gör han viktnedgången bra så är han ju alltid en kul säger vi, alltså skulle man göra ett spel med 10 gubbar i lätta viktklassen så ska ju han vara med liksom. För det är alltid show, den är showtime, är ju hans namn. Och man får se fina sparkar och fin striking, och det är alltid kul att se. Och han levererar fortfarande efter 10 år i gamet, så liksom vågar han ändå skicka såna här tekniker som är, alltså vad säger man, alltså hög risk, high reward, men ändå så gör han det, och det är bara respekt.
Ja, men det är det också, för det är någonting verkligen att lyfta här. Han är fortfarande ung, men han har varit 10 år, han har varit länge i den här branschen, väldigt väldigt länge. Han har varit i WC, han har varit i UFC. Han hade bälte i WC också,
yes,
va?
Han tog bälte
i UFC också. Liksom haft en väldigt bra karriär. Sen när det då börjar vända, att man börjar dra på sig förlusterna. Jag tror lite där Alex är nu till exempel, det här med att man börjar ifrågasätta sig själv. Är jag gjord för det här? Och jag tror att det är där Pettis har varit, som vi har sagt flera gånger. Ibland är det Anthony Pettis och helt plötsligt kommer showtime. Och det var ändå på något sätt det vi fick se den här helgen. Men nu känns det som att han har landat i lite hans plats i organisationen idag. Att han kanske själv har känt något. För jag tror till och med han sa det någonstans. Att ja, men det kanske inte riktigt är bältet jag strävar efter, utan nu vill jag bjuda på show. Och jag tror att det är helt rätt. För jag tror att om han själv går in
här...
Jag tror
han sa att han vill ta bältet igen. Sa han något sånt. Let's go take my belt back. Att det var något sånt där.
Men det kanske är så här typiskt säga innan matchen. Nej, men jag vill inte ha bältet, sen så vinner han. Då bara nu.
Ja, det skulle inte förvåna mig. Nej, men Pettis är ändå liksom, som du säger, han är ung än. Han levererar än, kan vi se. Och jag tror att, som vi alltid säger, rätt matchning gör det väldigt underhållande att se han.
Verkligen.
Och nu jobbar han ju med Robert Drysdale på Jitsen också. Mm. Och jag tror det kommer göra han ännu farligare på backen. Och det är där han har, i alla fall från botten, som han har varit liksom, haft det jobbigt när han har mött de här brottarna som totalt dominerat han liksom.
Just det, han har haft med något brottare, men kommer inte ihåg att han submittade Benson Henderson?
Jo, han har ju slick submissions liksom.
Från botten och...
Exakt, så han har ju alltså slick submissions. Jag tror att det kommer i princip bara bli bättre nu när han jobbar med en så här, säger vi, en specialist som Robert Drysdale, som är en av de bästa grapplersna i världen liksom. Så jag tror det är intressant, Pettis. Ett nytt decennium för Pettis här i organisationen. Får vi se vad han levererar. För gammal är han?
Ja, men 33.
Ja, han har några år kvar.
Det är det som är så galet, för han har verkligen varit med väldigt, väldigt länge. Ta fram honom direkt.
Yes.
Anthony Pettis.
Och han kommer ju från ett team där som är Rufus Sports liksom, och
33 exakt, han är född, han fyller 34 nu, han är född i januari. Fyller 34.
Han har några år kvar, definitivt.
Kommer du ihåg Round 5-gubbarna?
Round 5.
Så här gubbar som dök upp, UFC-gubbar. För typ 5-6 år sedan.
Kanske.
För jag köpte massa, eller typ 10 år sedan, jag köpte massa sådana när jag var i Kanada. Så jag har
alltså
en
gubbar
sån.
Liksom.
Gubbar, ja, de är typ lika stora, kanske 2 decimeter. Mm. Och då är det, jag har en som är Anthony Pettis champ när han har bälte. Mm. Och sen har jag Vandeli Silva när han står och drar med händerna. Jag ska skicka bilder. Jag kommer lägga upp bilder på MMA-poddens Instagram under veckan, så kan du gå in och kolla där på min lilla Round 5-kollektion.
Men det säger man, alltså, jag kommer att jag var väldigt stort Pettis-fan när han kom till UFC och överlag liksom, med Rufus-bröderna som också är gamla kickboxingslegender i USA liksom, och superstriking coacher. Och de har ju, alltså, bara deras team har ju hur många djur som helst.
Ja, de har CM Punk.
Exakt, CM Punk, de har, vad heter, krulltotten?
Ben Askren,
exakt. Den som har Ben Askren är bäst.
Exakt, men Paul Felder
exakt.
Är där. Jag har för mig att Tyrone Woodley var Tyrone där, Woodley, men jag är osäker på om han är kvar. Men han var i alla fall där.
Han var där, han är ju deras produkt från grunden, tror jag, något sånt där. Så de har ju bra fighters liksom, och bra moral, och nu verkar de ju jättebra coacher också. Så.
Jag tror till och med, just det med när jag nämnde CM Punk, jag fann att CM Punk åkte långt alltså. för att träna
för
med
att träna
dem.
Där.
Jag tror han tyckte han sa någonting annat, att det blir typ 3 timmar i bil varje dag för att åka dit och tillbaka.
Jo, nu när du säger det.
Ja.
Och det var det som man bara, jo, man tar det här på seriöst. Liksom. Ja. Man såg det på någon sån här countdown typ. Nej, men riktigt kul att se Pettis back. Det är kul att se han att han ändå liksom kan släppa lös och är lite motiverad och i good spirit.
Nej, men verkligen. Vi hoppar upp till det som var huvudkortet. Jag tycker att vi börjar från tungviktsmatchen. Yes. Marcin Tybura mot Greg Hardy.
Där vart jag glad.
Tybura åkte ju på däng i första ronden. Ja. Tänkte, jo, men sen rond 2. Alltså, det var en gasad Hardy.
Ja, men jag tycker det här var så, alltså, det här var så här underbart. För jag har alltid ogillat Hardy. Och
det, du är nog typ en av alla.
Ja, och jag har varit så här, visst, han har blivit bättre och alla säger det. Men man bara, jo, men du är fortfarande en wife beater. Och så här, du kan inte få respekt på grund av det. Och jag tyckte det här... liksom han såg ut, alltså säger vi, Hardy i den här matchen såg ut som ett monster, alltså han har typ blivit av med den här lilla fettet han har och bara så här muskulös, och det såg ut som att det var 2 olika viktklasser precis då. Tybura såg ut som en så här småbarnspappa, lite fläbbig runt magen och liksom så här, men och sånt här gör mig alltid glad att se när underdogen liksom så här vi spöar den här mobbar stora djuret liksom. Och nej, jag blev så glad för han, för Tybura här, och bara så här, man såg ju på han hur glad han själv vart. Mm. Och det smittade av sig. Och Greg Hardy, han har en rond i sig. Och ja, liksom, vi såg så fort han hamnade på backen, så liksom jag tror hjärtat inte kunde pumpa ut. Han behövde sin inhaler och det fick han inte. Så det var liksom, det är jobbigt. Och det här är också en liten blueprint för alla, att okej, stå inte med han, för där har han jättestor, liksom, jättemycket kraft, och han sänker er nog om man får träff. Men får ner han, drain hans lungor, den här stora kroppen liksom kräver syret till försel nonstop, och planen är där, nu vet alla liksom att okej, får vi ner han, trötta ut han, så ger han upp. Mm. För här var det inte ens vilja på att vilja kriga vidare, utan det var liksom, han pallade inte mer.
Men man såg ju också till och med när de gör announcementet, alltså såg du hans andning, han hade så svårt att ens stå där, man såg att andningen var inte med.
Exakt.
Det var helt ojämn, så nej, han var paj, men jag är ändå chockad över att han, för det var som att det bara kondition, ingen kondition.
Nej, men det är också, alltså hans kroppsmassa, de ser, han går väl ner för att få tävla i tungvikt.
Ja, han nådde vikten exakt.
Exakt, och då är det så här, vad väger han annars? Alltså,
han ligger väl på 300.
Och så får man ju tänka att hela sitt liv har ju sysslat med en sport där han har varit en explosiv atlet liksom, och som kräver, alltså vi säger, kort period av syre till försel, mer anaerob träning, och det håller inte på längden som så här han. Och jag tror att Marcin hade väl lite taktiker att bara, men jag går första ronden, låt han träffa mig lite, jag är mer, för han rörde sig väldigt fint, Marcin, man såg hela tiden huvudrörelse, så han rullade ändå med träffarna, det var ingen träff som liksom satt 100% att han rörde sig mot den. Och jag tror att det var taktik att bara trötta ut det här stora djuret, och efter ett tag så gick han på takedownen, fick ner honom, och då såg man ju att Hardy, han pallade ju verkligen inte.
Nej.
Det var för jobbigt att behöva ta sig upp och liksom gå igenom allt det där, utan vi blev träffade några gånger och så kurade han ihop. Visst, det var några slag som träffade i bakhuvudet, men it is what it is.
Ja. Ja, vad ska man säga? Vi får se hur året fortsätter vidare för tungviktarna. Vi hoppar ner några viktklasser. Bantamvikt, det var Marlon Moraes mot Rob Font. Uff. Och det var det i en rond. Uff, alltså. Vilken match.
Och det här var ju lite så här, Rob Font har varit borta ett år.
Ja.
Han är inte lika liksom högt rankad.
Nej.
Så allt pekar
11 mot 3.
Precis, och allt pekar emot att så, Rob Font kommer få det jobbigt. Och vad gör han? Alltså,
He owned him. Men det måste jag lyfta här, alltså det teamet, Calvin Cater och Rob Font, deras händer, det är en annan grej. Det är en helt annan nivå av händer där. För han väl började få fäste, alltså det är Marlon Moraes, kunde inte göra något. Jag kan till och med tycka att den här matchen stoppades nog 2-3 slag för sent.
Därför, men det var ju, Moraes var ju typ så här, han var ju knockad men typ ändå inte. Ja. Det var jättekonstigt att se, typ som att kroppen inte var knockad men hjärnan var knockad. Och jag tror det är svårt för domaren att se så här, är han med, armarna är ju uppåt, han försöker greppa tag igen, men nej, han är borta liksom. Men det kändes som att det var så här, vad ska vi säga, alltså timing och speed var helt olika mellan dem. Att Moraes inte såg slagen komma, och Rob Font var liksom så här, pop, 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 och så bara, så, klart. Nej, så jag är taggad på Rob Font här 2021. Den här nya versionen vi har sett där. Jag tror att det är bra ibland att vara borta ett år Och liksom han ser att teamet går bra och de har väl någon ser vi, ett litet team som har utvecklats väldigt mycket och förstått att de är bra händer och så här, men vi ska utnyttja det här och det är liksom ingen, alltså han laddar inte från axlarna utan allt kommer så relaxed och jag tror att det är, och han har ju kraften, det är ju det.
Ja, verkligen. Nej, men de är ju fantastiska. Det ska bli väldigt spännande. Första UFC-matchen för nästa år är ju Calvin Cater som då är Rob Fonds träningspolare som kör Holloway.
Ja, så intressant också att se att Moraes valde att ta ner i början där. Ovanligt. Jag trodde det bara skulle komma kängor liksom hela tiden. Men ja, svårt, jobbigt för Marlon nu. Två förluster i rad liksom på, kanske, alltså vad säger vi, på ett sätt knockad. TKO-ad och vi får se, han var ju jätte, han såg ju livsfarlig ut fram till han mötte Cejudo.
Ja.
Och efter det så har det inte gått riktigt som man har velat för han.
Nej, det är nog en uppförbacke för honom, skulle jag nog säga, Marlon Moraes. Jag kan tänka mig att det är...
Speciellt så som det här alltså, har tagit slut. Att innan så kunde han inte bli avslutad och nu har han blivit avslutad.
Ja.
Då var han en avslutare. Alltså, intressant att se. Men Rob Font-tåget ska man join.
Ja, det är verkligen bara hoppa på det, får man ju säga. Nu ska vi surra Michel Pereira och Chaos Williams. Michel Pereira och Chaos Williams var ju den matchen som jag tror nog att alla mer eller mindre såg fram emot typ mest. Det var ju när den matchningen blev satt så tänkte man, åh, vilka förverkerier, eller kanske bara en stor bomb, sen är det över. Vi får se, vad spännande, jag vill att det ska börja. Jaha, okej. Var det det här vi fick? Alltså det var som att Chaos Williams satsade allt på en träff. Och Pereira rör sig framåt, sidled, zigzackar, håller på. Helt omöjligt för Chaos Williams att hitta någon måltavla. Men jag fattar verkligen inte strategin ifrån Williams, måste jag säga.
Nej, det var,
jag tycker behövt ändra på.
Jag tycker Pereira var den ändå som, alltså, han försökte ändå och försökte jaga. Men Williams bara flytt, alltså han var för mycket defensiv. Han tänkte för mycket på defensen att också, så här, vet du vad, jag chargar det här och det blir vad det blir, utan... Och det kostade han en förlust genom att avvakta hela tiden. Och så här. Jag tror att han hade för mycket respekt för Pereiras ortodoxa tekniker. Och så här, okej, jag avvaktar. Jag vill inte göra något misstag och gå in i något jag inte ser komma. Och Pereira kände väl att så här, men jag lyckas inte få den här killen att locka in han i det jag vill göra. Så det var att han liksom försökte, finta, höll på. Men Williams bara backade bak hela tiden. Och tyvärr så går ju tiden. Vad det blir. Så alltså, vad säger man, Williams, han sumpade den här chansen i princip. Så här, hade du ändå, för jag tror att det måste kännas jobbigt efteråt nu att så här, tänk om jag bara hade gjort det här, eller bara så här, vet du vad, bara höll tänderna upp och klivit in som Jeff Neal gjorde till slut liksom, gjort något sånt. Men istället så avvaktade han och respekterade Pereiras kraft och explosion för mycket, och Pereira respekterade såklart Chaos, men ändå så gjorde han mer för att vinna. Och jag tycker ändå domslutet var rätt, men Chaos var inget Chaos.
Nej.
Han var en lugn storm.
Nej, lite när du nämnde Geoff Neal och Thompson, så tänkte jag direkt på Steve Thompson och Anthony Pettis. För Pettis ändå på något sätt bet ner i tandskyddet och till slut så boom, han hittade den här. Men det var som att Chaos Williams väntade på den totalt stillastående Michel Pereira och då kliva in. Men han kom aldrig stå still.
Nej.
Jag vet, det var konstigt, och jag förstår det här att det är lätt att fastna i ett mönster till slut. Som du säger, man börjar med att avvakta lite och sen är det så här, vänta, har jag avvaktat i 15 minuter?
Exakt. Oj. Jag tror att Pereira gjorde the spell på han. Han spelade in han i sitt game och så här, så vet Chaos stod och väntade och liksom förvirrade och bara, vad gör han? Rör sig vänster, höger, bak, upp, ner. Men ibland blir det så.
Jag
har visat flera gånger liksom.
Ja, det här är inte första gången som en sån här sak händer. Alltså, Pereira, kul. Han kliver upp, eller han kliver inte någonstans. Han är jordankad och det är lika så Chaos Williams. Men han utmanar däremot Anthony Pettis. Så nu får vi då se om Pettis stannar eller om han går ner, om han vill möta Pereira eller inte.
Det vore ju en cool match om det nu bara blir liksom spinning shit hela matchen. Men det vore jättekul att se. Men jag tror kanske inte att Pettis tar den matchen. Jag tror att han blir ner.
Jag tror
tror det med.
Jag tror, och då tänker man också, alltså Ferreira är stor för den där viktklassen.
Jättestor.
Alltså, han kommer vara mycket större än Pettis.
Jag har för mig att han fightas i tungvikt förut. Har han inte det? I typ, jag såg någon så här
klipp. Förvånar mig inte alls.
Såg någon klipp från när han var i typ i Korea på Road FC och de här. Att han körde heavyweight då liksom. Och höll på att snurra och sånt då. Eller light heavyweight tror jag det var. Och ändå höll på att snurra och göra massa sån här liksom akrobatiska capoeira-grejer i den tyngre viktklassen. Mm. Så han är alltså, jag väldigt fattar, atletisk.
Jag fattar inte hur han kan nå vältevikt, om jag ska vara ärlig. Jag tycker han ser ut som en minst en stor mellanviktare.
Nej, men han har väl hittat det. Han kanske är ihålig i skelettet. Ja, vet
någonting måste ju vara.
Jag blir bara orolig, du vet, de här grejerna han gör precis innan vid sin announcement. Att så här, oh, nej, du kommer typ råka landa fel någon gång. Ja. Och så här, papp! Poppa knät innan matchen eller något.
Men, ja, som vad Johnny Walker gjorde
efter. Ja, men
efter,
exakt. Men något sånt liksom. Att, så här, du gör det här precis innan. Ska du spinna och göra lite liksom volter och grejer. Men det är så här, ja, visst det är show, det är coolt. Men du vet, det finns också den dagen då otur. Och speciellt nu också när mattan var väldigt hal. Att du släpp och så bara, oj. Men han fick det funka den här gången. Han är väldigt underhållande. Vi vill gärna se han fightas igen. För han gör ändå roliga matcher liksom. Han är ju en karaktär.
Nej, men definitivt. Och samma Chaos Williams. Det här är en förlust, det är inget speciellt. Nej. Ibland låser det sig, det är som sagt. Vi har sett många fighters där det händer och shit happens, som de brukar säga. José Aldo tog sig an Seb Sebba.
Ja.
Hur kändes det?
Jag blev whooped. Nej, jag tror det alltså, José såg bra ut. Han safeade väldigt mycket. I alla fall sista ronden safeade han. Smart, rutinerad, gammal räv liksom. Att så, jag vinner ju matchen, jag behöver inte göra så mycket här. Man såg att Vera alltså, tyckte det var jobbigt att bli träffad av Aldo. Vi fick till och med se lite sparka från Aldo. Det var ju någon liten blitz där han la med en low kick. Och jag bara, wow, det här är en liten så här flashback från gamla Aldo. När han sätter ihop boxningen med sina tunga sparkar. Men man såg att Vera tyckte det var alltså, krångligt. Och man såg att Aldo var så mycket starkare, så mycket explosivare. Och så fort det blev slagväxling så hade Aldo alltid övertag i att liksom, han hade uppföljningen på kontringen hela tiden. Så Vera gjorde något och så kontrade Aldo direkt. Eller inte kontrade, han svarade tillbaka ganska fort med någonting. Och det där är psykologiskt också, att så här, du skickar någon teknik och så får du äta tillbaka liksom. Till slut dör den här viljan att vilja skicka något. Och då hörde man ju också Veras corner hela tiden, att han skulle clincha och liksom, och så fick han ändå inte till det i clinchen. Och jag tror det var nivåskillnad där. Han fick se att Aldo, varför Aldo har varit den Aldo han en gång har varit. Och sista ronden där måste ha varit väldigt frustrerande då. Egentligen så red han ut en vinst där Aldo, att så här, okej, jag släpper inte här utan jag vinner sista ronden.
Men han sa ju lite det Vera också när han pratade med honom, när de körde lite portoñol som det kallas. Och för er som inte vet, så när folk som talar spanska och brassar möts, då börjar man mixa. Man börjar härma varandras språk på ett sätt. För de är nog så pass lika och det kallas för portoñol att man kan prata det. Och där kunde man höra Vera säger också att han blev frustrerad. Och bad vi lite om ursäkt för någonting som han hade gjort precis i så absolut sista sekunden. Men,
det var en armbåge tror jag.
Ja, jag tror till och med gången nästan hade gått när han langade den. Va?
Lite frustration sådär. Ja, du höll mig. Jag kunde inte göra något. Men Aldo är rutinerad och det är sådär, det här är ju rutin liksom. Du känner dig inte stressad, du vet hur du vinner matchen. Du vet vad du har gjort i matchen, du har en klar bild av vad du har gjort. Och alltså, Aldo gjorde det han skulle.
Verkligen. Nej, men det är som du säger, en gammal räv. Han vet. Han har varit där förut. Han vet att han kommer vinna om man gör det här. Så varför inte?
Ja.
Det är it's the name of the game. Det är också gillar ändå att de pratade om att träna ihop och sånt. Så vi får väl se om Marlon Vera eller José Aldo åker till respektives klubb och kanske möts och kör lite.
Perillo var där också och surrade med Aldo och Pedineira. Så vi får se.
Ja.
Kul ändå.
Sista matchen, Steven Thompson, Geoff Neal. Vår frustration här var ju att det inte var chansat mot Leon Edwards. Men it is what it is. Covid-2020 satte stopp för det. Femrondare. Var väl ganska säker på att den här skulle gå tiden ut, såvida inte Geoff Neal skulle hitta en bomb någonstans. Och han lyckades ju inte med det alls.
Sab Sabba hade rätt. Det var exakt det här pusslet. Och jag tänker att Steven Thompson, jag tycker det var bästa Steven Thompson vi har sett.
Han var grym
alltså. Och jag måste lägga in att det också var en liten bur och att han får till det här. Det här brukar funka i en stor bur. Men liksom, alltså den pricksäkerheten, den rytmen och det flowet han har, att också liksom Han blir äldre, men ändå så håller han samma tempo hela tiden. Och det där är en väldigt energikrävande stil han har. Ni ser, han rör på sig hela tiden. Jeff Neal blev frustrerad och frustrerad. Fick några blitzer, träffade också Thompson hårt. Och sen måste jag säga respekt till Thompson som valde att bara så här, vet du vad, vi slagit out flera gånger i matchen också. Att de bara så här ställde sig framför varandra och gav liksom blow for blow hela tiden. Punch for punch, blow for... Alltså det var, jag tycker det var en väldigt underhållande match faktiskt. Och Thompson, vad säger vi, jag är hypad på han nu också. Han vann mycket mer respekt i mina ögon efter just den här insatsen. Att han också valde att... Strategiskt dumt att välja att, så här, vet du vad, vi går 50-50 nu och du slår mig, jag slår dig. Än att fortsätta hålla det till sin liksom, karate... stick and move, men jag tycker ändå det var bra match. Jeff Neal visade ändå bra hjärta, bra durability och bra gameness. Kan ta mycket stryk, ändå gjorde han bättre mot Thompson än vad många andra har gjort, som till och med var champs, liksom, att ändå lägga press och få in lite slag på han. Men ändå nivåskillnad.
Nej, men jag håller med, och det, som sagt, Thompson gjorde det Chaos Williams inte gjorde, och det var att han ändå gick fram och försökte ändra matchbilden, men det gick inte. Det är väldigt svårt mot någon som Thompson. Jag tycker Thompson såg väldigt bra ut, gjorde en bra match, och efter 5 ronder så var det ingen tvekan om att han hade plockat varenda rond.
Nej, och det enda man hörde Neil säger sin ringhörna, he's tricky, he's tricky.
Ja.
Men det finns ingen som är som Thompson liksom. Och ska du möta honom så måste du ha folk som kommer från samma bakgrund, samma stil liksom. Och jag tror inte heller då kan du hitta exakt samma.
Nej.
I och med att han byter stanser, han har gjort det här sedan han var liksom barn. Hans pappa är hans coach, det här är ju hans CV, hans liv i princip.
Ja.
Så bra insats av Thompson, jättekul att se han fightas framöver.
Han kallade ju ut Jorge Masvidal.
Ja, om det var det BMF-belt mot
nicest motherfucker.
Exakt. Darkness mot goodness. Nej, men vi, alltså, jo, fast alltså Thompson är ju en liten sån här alltså, Masvidal vill man ju se mot någon fighter. Fast å andra sidan, nu ska jag inte säga för mycket här. Nu såg vi ju en Thompson som också är villig att ge sig in i elden liksom. Och så här, vet du vad, det är lite skönt att bli träffad också, så jag får slå tillbaka. Ja, lite blodlust liksom. Så det var absolut, kör den matchen. Jag ångrar mig, kör. Låt den bli av, kul.
Vi får se om den blir av.
Det blir i alla fall striking.
Ja, men verkligen.
Vilket det Masvidal gillar också, så.
Verkligen. Vi håller tummarna för att den blir av. Nu ska vi gå in på lyssnarfrågorna från Patreon. Då så, då har vi första frågan som kommer ifrån CoolHenrik14 som skriver: jag har följt Alex sedan UFC-debuten, sett honom i Globen och suttit vaken på tvn många nätter, med tvn många nätter. Det har blivit en del fantastiska höjdpunkter, men också absolut hjärtskärande förluster. Alex har delat ut mycket stryk, men också tagit emot sin beskärda del stryk. När han valde att lägga handskarna på hyllan tyckte jag att det kändes som ett rätt beslut och något som jag faktiskt hoppades lite på. Efter den bittra motgången i hans comeback är jag kluven. Jag vill se om de får någon slags revansch i tungvikt, samtidigt som jag inte vill se honom ta mer stryk oavsett vinst eller förlust. Kan ni själva minnas någon personlig favorit där ni haft liknande tankar? Tack för en underhållande podd. Tack så mycket, Henrik. Alltså,
jag har många sådana.
Ja.
Alltså, jag kan säga så här, nummer ett som jag alltid känner så är typ Shogun. Jag var ju liksom sån Shogun-fan när han var i Pride och odödlig, och när han kom till UFC så var det bara depp i princip varenda gång tills han tog bältet där, och sen var det depp igen. Aldo, samma sak. Alltså i princip alla de här gamla legenderna, det är ju så, fastnar man för någon och gillar dem under en era, så in på nästa era så blir de ju liksom inte den fighten du en gång har varit så fascinerad, och liksom, du vill ju ha kvar den bilden av dem, och helt plötsligt ser att de är människor och bara nej, jag vill inte, du ska vara hjälte, du ska vara liksom och det, jag tror till och med den första som jag kände som var typ Sakuraba faktiskt, för han var ju också en sån ikon en gång i tiden, och sen så vart han bara kött på sig och fick stryk i varannan match liksom, eller varje match. Och där var ju också som en där förstör den du en gång var, den här Gracie Hunter liksom, och men det är så tyvärr, och det är ju så sporten är, och jag tror det går över till alla sporter. Du har ju dina,
verkligen.
Liksom, jag tror många som är fotbollsintresserade har väl kanske lag som en gång i tiden var super, och sen helt plötsligt så, men vad händer nu? Den eran är över. Och det är egentligen att man är, säger man är attached emotionally till fighten eller den idrottsutövaren, och det tror jag idrottsutövarna vet om också.
Verkligen, jag hade den känslan med Anderson Silva.
Ja.
Att det började radas upp förlusten, så nej, snälla, bara liksom lägg av nu. Nu är det bara så här, okej, accepterat att han bara kör. Men det fanns ju en period där jag kunde känna så här, snälla, kliva åt sidan. Och det är därför på något sätt det Khabib gör är rätt egentligen. Ja. Han är ung, han har sina vinster. Nu det här, kommer han tillbaka till 30-30 match eller inte? Men jag menar, gå i pension här, det kommer bara ligga. Mystiken fortsätter bara växa. Det är samma sak också med mystik, typ Emelianenko.
Ja.
Alltså den försvann ju till slut. Så okej, mystiken är gone. Exakt. Och nu har han dragit på sig många förluster. Och nu är det mer bara, ja, han var någonting då, men det är klart nu.
Och det också är verkligheten av sporten. Alltså det är människor vi har att göra med. Det är så här, de kan vara jättebra under en era, men desto längre tiden går, desto äldre blir de och desto nyare killers kommer det hela tiden. Det är en sån sport. Har vi klarat av den frågan?
Ja, jag var bara tvungen att zooma in lite här, för jag var tvungen att koppla upp det på datorn, för min mobil av någon anledning, mobilabonnemanget jag har, det strular just idag. Men 2 sekunder, för Henrik har en till fråga.
Yes.
Henrik skriver så här: hola igen, MMA-året Covid-2020 närmar sig slut med Nurmagomedov i passion, Isio Jones på väg till nya viktklasser. Vilken nuvarande manlig UFC-champ tror ni har bäst att fortfarande behålla sitt bälte i slutet av 2021? Jag kommer säga Davison Figueiredo.
Ja, det var den tanken som slog mig också faktiskt. Jag tror ändå Stipe också faktiskt. Han går ju match så sällan, så det känns ju typ som att han inte är champ, fast han är champ liksom. Det är mer surr om alla andra, men Figueiredo, som du säger, Figueiredo kommer vara den som fortfarande jag känner, alltså det finns inget riktigt hot än.
Nej, jag känner nog lite samma. Om jag ska vara ärlig. Nu ska vi se. Vi har Sami J här, men han har egentligen inte ställt en direkt fråga som kanske är... Han vill mer... så här, Sami J uppskattar verkligen fråga. Det kanske skippar du att ta den här, men den är i för sig bra. För så här, det är ingen fråga, men en idé. Om ni tänker göra Patreon-exklusiva avsnitt, vore lite kul att höra till exempel en ringdomare eller cutmans vinkel på sitt jobb. Absolut, det här är definitivt någonting som vi kommer att ta med oss, och det kommer komma Patreon-exklusiva... avsnitt. De är på G. Det är det att jag måste verkligen sätta mig och kolla hur man gör. För jag har sett att vi både kan livestreama ifrån Patreon också. Jag tänkte att det ska vi testa vid tillfälle. Jag tänkte att vi kommer köra ett test när vi rullar igång igen nästa år. Alltså att när vi kör vår första till exempel inför 16 januari. Så kan vi testa då och köra någon form av livestream. Så får ni haka på oss en liten stund och snacka lite innan vi börjar inspelningen. Eller att vi lägger några Patreon livestreams kanske inför något speciellt event, att jag och Sebba sätter oss tillsammans, och så får ni vara med och join oss för lite exklusivt snack. Så det kommer komma grejer, vem vet, det kanske till och med kommer Galaxens bästa t-shirtar, så sagt, liga också. Vi får se vad som händer. Vi får tacka så jättemycket till alla som har hängt med, och vi avrundar det här med att önska er en fantastisk jul.
Precis.
Men innan vi avrundar det helt så vill jag bara säga så här. Nästa måndag då kommer vi att släppa en special med Murad Moreno, som jag tycker att ni ska passa på att lyssna in. Det är ett väldigt intressant avsnitt, och Murad släpper verkligen in oss i sitt liv då han berättar om sin tuffa barndom, och han går in väldigt, väldigt öppet och ärligt om hans upplevelse och hur det var när han var ung och varför han till slut hamnade i kampsporten.
Precis.
Så det här avsnittet vill ni verkligen inte missa. Sen kommer vi släppa ett avsnitt måndagen efter. Vi kommer sätta oss och spela in det nu, där vi kommer att summera året som har varit. Och efter det är vi då tillbaka med ett avsnitt inför galan Max Holloway, Calvin Kattar.
Yeah.
Så ser schemat ut. Alla avsnitten är från och med nu inspelade, så det kommer inte, för er på Patreon så kommer det inte bli några lyssnarfrågor till nästa vecka. Men lyssnarfrågorna kommer tillbaka till avsnittet som vi spelar in. Jag tror att det blir typ den 9 januari eller någonting i den stilen.
Nästa år!
Nästa år!
Exakt!
Då kör vi! Så hörni, God jul God på er jul. Allihopa. Och så får
Love,
vi se.
Bless på er alla.
Ja, så är det. Tack för den här gången. Så ja, vi hörs ju nästa vecka igen. Vi kommer bara ta en längre paus, fast vi hörs ju nästa vecka igen.
Vi hör våra stämmor.
Tills nästa vecka, gott folk. Hej då.